Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkomna till filmpodden Håller den? Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
Hej!
Och här är Jonas Strandberg.
Hallå!
Vi saknar Ola Aurell och vi saknar Fanny Agazzi.
Det gör vi.
Ola Aurell är på gig någonstans, va?
Just det.
Och just Fanny det. Sover.
Ja.
Hänger vi ut Fanny som en som inte...
Verkligen.
Men det får man ta om man inte dyker upp.
Definitivt.
Precis. No hard feelings, nej. Men det är så det är.
Ja, men precis. Mm. Så sov så gott Fanny, så hörs vi nästa gång. Vi ska prata om en film som vi har sett i tidigare i vårt liv. Och sen ska vi se den igen. Och så ska vi diskutera och komma fram till om den håller fortfarande.
Precis.
Veckans film är Turner and Hooch.
Ja.
Mm. 1989. Tom Hanks.
Ja.
Vad ska vi börja med när vi pratar om den? Vad var era...
Först och främst, vi gillar late 80s, eller hur?
Ja, det gör vi.
Det är en bra era att jobba i, liksom.
Oja. För mig är det nostalgins högfäste.
Ja.
Det blir ju inte mer nostalgiskt.
Vilket år är du född?
81,
ja. Mm. Jag är född 76. Så ja. där, men 85 till 90, 91 där är...
Ja. Mm.
Det är mycket film därifrån, faktiskt.
Verkligen.
Vad ska vi säga? När såg ni den första gången? Också där?
Jag har ju rookie-blicken den här gången. Som fan jag hade förra gången. Mm. Jag har aldrig sett den här filmen förut.
Ah.
Så det var helt nya ögon.
Okay.
Och jag kände absolut igen den. Ah. Sådär, den har flimrat förbi i hyllor. Ah. Sådär, och man älskar Tom Hanks liksom. Så att, det var lite en freak accident att jag inte har sett den.
Men du har sett andra Tom Hanks filmer från den tiden, typ Big.
Och
det är den.
Ja.
Ja, men tänk, vad gjorde Tom Hanks på den tiden?
Joe vs. the Volcano.
Just
den har nog aldrig hört talas om.
Det, han är en sån deprimerad kille som... Vet du, fan, han får höra att han inte har så långt kvar att leva.
Mm. Okay.
Och han håller på semestrar. Och vi vet att plotten innefattar att han blir kär i någon och att han ska hoppa ner i en vulkan i slutet.
Mm. Splash! Gjorde han Splash?
Ja, det gjorde han också.
Han var ingen barnskådis, va? Tom Hanks.
Nej.
Han breakade i vuxen ålder.
Det gjorde han.
Mm.
Och kom in lite humorvägen. Jag brukar alltid brinna lite för att ta reda på ifall folk har någon slags impro-bakgrund. Det har jag inte koll på ifall han har. Men han kommer ju inte från stand-up, så vet jag vet.
Nej.
Utan det är snarare sketch. Och då är impro en bra gissning i alla fall.
Att var han inte han med i den där som Sally Field, den komikerfilmen?
Forrest Gump?
Nej, men den... jag blandar kanske ihop nu.
När han spelade en improv-komiker som...
Ja.
som inte riktigt var lika snabb som han.
Slapstick.
Det var enorma produktioner på deras sketcher. De liveade krig, de liveade college football.
Ja.
Verkligen, alltså, de fick concept. Ju verkligen hållas. Liksom.
Tänk om man missförstod en film på så mycket. Ja. Att man tror att ingen Forrest Gump handlar om en sketchkomiker.
Så jävla rått.
Ja.
Nej, men det fanns någon film med Sally Field där hon spelar komiker. Ja, hon kämpar för att breaka typ liksom. Den heter typ stand up punchline heter den.
Punchline. Aha.
Ja, det här låter bekant.
Tror att han är med i den faktiskt. Han spelar lite dryg.
Ja, han, jag har sett bitar i alla fall av scenen när han gör stand up.
Ja. Är det bra?
Jag minns inte, men jag tror att det är väl bättre än många andra som.
Ja, det är ju svårt att få till bra stand-up.
Ja, hur ofta är stand-up bra i film, liksom?
Alltså, alltså, om det är en stand-up-komiker som gör det så är det inga problem.
Nej, nej.
Men när det är en skådespelare som spelar en stand-up-komiker så blir det ju sällan bra.
Typ liksom. Funny People med Seth Rogen och Judd Apatow. Ingen av dem har varit så här veteraner i stand-up någonsin.
Nej, precis.
Och skämten låter likadana när båda kör genom filmen.
Ja, precis.
Inklusive Adam Sandler har väl inte heller haft så här en. Alltså han är inte känd för att han har gjort stand-up, utan han är känd för att han har gjort mer sketch liksom.
Han har gjort tillräckligt mycket stand-up för att det ska vara, inte bli konstigt. Ja, liksom. Men det är väl, vad finns det mer för folk som har spelat stand-up-komiker?
Bill Hader i It 2, han spelar komiker. Aha. Och kör stand-up. Vi pratade om det. Men att han... Det är så jobbigt för att man hör att det är så himla... Det är så 80-talsskämt typ. Mm. Och det ska vara typ här och nu. Och...
Nej, men vänta nu. Utspelas inte den på 80-talet?
Inte den.
Nej, inte del... tvåan.
Inte tvåan. Alltså, den är väl ett sånt hopp framåt.
Jag tror det. Okay.
Alltså, men då är det liksom att Bill Hader ändå är en skitbra humorskådis liksom, som borde fatta typ att det är... Och han är bra övrigt, men stand-up-scenen är så jävla usel.
Ja, men då undrar man så här, varför, om du ska ha en ståuppkomiker som karaktär.
Mm.
Kasta en ståuppkomiker.
Ja,
det finns tillräckligt många ståuppkomiker för.
Och han känner väl en miljon ståuppkomiker i värsta fall. Ja, men de kan väl puncha upp det manuset lite. Hur låter ett bra öppningsskämt?
Ja.
Han behöver ett öppningsskämt och sen ska han komma av sig i den scenen. Och det funkar inte alls.
Gary Goldman var ju med i Joker. Det minns jag. Såg ni den?
Nej, jag har sett den.
Men vem var det?
Gary Goldman. Du vet inte vem det är.
Jag vet fan inte vem
det är. Nej, han är en amerikansk komiker. Han hade ju inga repliker, utan det har ju några scener som utspelas på, på en comedyklubb.
Ja.
Och då när Jokern kommer in och ska göra sitt stand-up-set så står Gary Goldman på scenen och gör... Och det är ju inte det är fullt rimligt att ha en komiker där som bara för att han är ju som en, han gör ju en cameo liksom.
Men det är ju så jobbigt för alla poliserier har de ju alltid en eller ett par poliskonsulter liksom som ska förklara, men så här går det rent praktiskt till när man undersöker en brottsplats men de har ju aldrig det med komiker. Det är ju alltid en pinsam, om en i Sex and the City till exempel finns det tillfälle en av tjejerna dejtar en komiker. Och det är det pinsammaste någonsin. För att han är jättedålig såklart. Liksom. Men det är det är förknippat med oftast. Liksom.
Mm.
Det är ju väldigt pinsamt med stand-up också. Men
det är det roligaste med stand-up utifrån sättet man ser stand-up på.
Ja,
alltså att om hon skulle vara tillsammans med en bra ståuppare så... Skulle du inte
huvudet vara där?
Ja, då är det bara så här, men var
en jätteframgångsrik snubbe liksom.
Ja, det är så Seinfeld. Alltså sitcomen Seinfeld. Alltså han spelar en hyfsat framgångsrik komiker.
Ja, han är helt okej.
Men det finns det inget roligt.
Nej.
Det är det minst roliga med hela sitt.
Ja, det är fan sant alltså.
Men så tillbaka till Tom Hanks. Vi vet det då inte. Jag hörde någon podcast med honom och det, jag minns någonting om att han var med i någon så här teatergrupp och så var det så här sketch comedy, men sen hur han liksom blåste iväg till total Hollywood-toppen, det har jag ingen aning om.
Nej.
Det var väl, han gjorde väl någon sitcom också kanske. Han gjorde väl lite tv först. Och
jag
sen,
älskar att jag hade lite, till nästa avsnitt ska jag göra en recall på Tom Hanks och ska jag läsa på lite och så ska jag rapportera.
Han är ju typ den absoluta toppen, tänker jag. Alltså nu när man, så här. Inte specifikt för den här filmen bara, utan liksom bara generellt. Man tänker bara, men han är ju verkligen alltid bra.
Mm.
Alltså han gör så mycket olika typer av karaktärer. Mm. Och senaste Captain Phillips var den senaste jag såg med honom.
Mm.
Och det är ju den alltså, bästa rollprestationen ever typ.
Mm. Nej, men han är alltid bra.
Han kan så mycket.
Ja.
Alltså han är ju så, kan alla nyanser typ.
Och är sån jävla good guy.
Ja.
Han är väl den sista good guyen.
Ja,
alltså för att man,
han spelar ju Mr. Rogers också nu. Har ni sett den?
Nej, jag har inte sett den.
Och den vill jag se. Ja, den ser jag ikväll.
Men han är ju liksom, Han är ju så likable att han blir oftast lite hatad också. Alltså det finns ju en sån här grupp människor som inte gillar Tom Hanks. För att han är så likable.
Är det typ satanister?
Typ. Men det är ju det. Och han har ju liksom hela spektrat av skådespelarkarriären. Han börjar liksom som ganska fokuserat på komedier. Och sen så blir han liksom... Det bara smäller högt med Forrest Gump. Och han får liksom... vann han för Forrest Gump också? Han vann för Philadelphia och Forrest Gump, tror jag. Oscars. Jag tror han vann de två. Och fan, om man inte har vunnit en till. Fan, jag skulle fan forskat lite mer på Tom Hanks. Ja, exakt. Helt klart. Och Lady Killers.
Nej, men det var väl då, alltså han hade väl hits liksom. I året innan Turner & Hooch så hade han ju Big, som jag tror blev en stor hit. Det känns som det i alla fall. Men det var väl med Forrest Gump och Philadelphia back to back Oscars, om vi nu har rätt. Jag har inte dubbelkollat det här.
Men han har ju något
lärt nu alltså.
Han har gjort typ allt.
Men han är ju men det var väl då man så här, han etablerade sig på en platå som man nästan omöjligt att knuffas ner ifrån. Och sen producerade Band of Brothers strax efter. Och sen började, alltså, blev mer och mer producent tillsammans med Steven Spielberg.
Man får ju gåsid av att tänka på hans karriär.
Ja, men visst.
den är så himla balanserad.
Ja.
Och han börjar så här lite light och ja, men en America's sweetheart lite. Liten gullig kille, liksom. Charmig, rolig. Mm. Och sen så kan han köra liksom Forrest Gump lite så här allvarligare, men ändå rätt superbrett. Och Philadelphia, nattsvart. Återigen tillbaka, Da Vinci-koden, kanske inte världens fetaste film, men ändå en jätteblockbuster. Och han kan ju allt.
Jag skulle vilja säga att det är ju han som gör att den här filmen blir av, eller liksom kommer upp på bio alla gånger.
Ja, han är väl han gör väl filmen till sin på så sätt att hade det varit någon annan i den rollen så hade det varit en helt annan film.
Och vilka skulle det kunnat vara? Jo, det var på tal om Jack Nicholson.
Det hade varit en helt annan film.
Bill Murray.
Ja, men alltså jag hade gärna sett Turner & Hooch med Jack Nicholson. Jag hade gärna sett Turner & Hooch med
Bill Murray.
Eller
Chevy Chase också på tal.
Men det här är fyra helt olika filmer.
Fyra helt olika filmer, ja.
Verkligen.
Jag tror att Tom Hanks, Turner & Hooch och Chevy Chase, Turner & Hooch hade varit hyfsat lika. Men Jack Nicholson, men herregud. Alltså,
men det är så kul för att den här, jag tror vi pratade om, det var en vanlig AMK vi pratade om att, eller jag rantade om att jag inte tycker typ någon film är superbra och ingen är jättedålig. Men alltså filmer där människor blir kompisar med djur, det är ju i toppskiktet för mig. Jag älskar sådana här filmer.
Gör det?
Ja.
Alltså, vilka är topp tre?
Jag tycker jättemycket om K-9, 1 och 2. Den med Belushi, den osympatiska Belushi-brorsan.
Jim Belushi.
Jim Belushi, just det.
Kom inte den, var inte det lite av en så här eftermälet av den här?
Det är samma år.
Var det samma år till och med? Ja, det var en sån, det var den dealen.
Det är samma år, och Turner & Hooch vann med hästlängder, kan jag säga.
I pengar.
Om man kollar vad de spelar in det året, så hamnar K-9 på nummer 32. Plats och Turner & Hooch på 12:e plats.
Men okay. Air Bud såklart.
Just det.
Otroligt sympatisk. Och den här, den långa färden, den Disney-filmen, eller de två Disney-filmerna, där djuren måste ta sig hem igen.
Ja, just det.
Ensam hemma with animals.
Men den här filmen är ju, ifall man skulle få för sig att lyssna på det här och inte ha någon aning om vad vi pratar om för film. Det är ju alltså en film där Tom Hanks spelar en polis som heter Scott Turner, som är väldigt pedant. Man skulle nästan kunna säga lite OCD-ig. Man tänker på vignetten. Träningsnarkoman, liksom hela den här. Det är så här fantastisk bara så här, återigen, presentera verkligheten vi kommer möta. Filmen gör det väldigt bra. Det är så här, han är väldigt renlig. Ja. Och sen så kommer det vara en väldigt stor slafsig hund. Och ni kan ju tro
ordningssinnet.
Och ni kan ju tro vad det här kommer krocka liksom. Och det är ju liksom av olika anledningar då, alltså det är ju, så kommer han få ta hand om den här hunden, och det är typ filmen.
Hooches husse dör eller blir mördad och Hooch är vittne till mordet. Mm. Och Turners är väl övertygad om att han kan peka ut mördaren.
Mm. Nej, nej, nej. Gå in och sälj pitchen ordentligt. Ja. Vad tror du om det här, älskling? Ja. Hunden är vittne till ett mord. Men nej. Men Tom Hanks? Ja, kanske.
Ja, det kan funka. Men det är så roligt.
Och sen det komiska i den är väl att den här krocken mellan den slafsiga hunden och den pedante polis liksom,
inspektör. Men just när de etablerar Tom Hanks karaktär som en sån pedant liksom. Mm. Det är ju lite American Psycho fast på spektrat lite. Alltså han är ju liksom inte den där riktigt den där tajta liksom Nej. Biffen Nej. Som Patrick Bateman är. Men lite åt det hållet.
Ja, och
ändå
ja,
det är väl prydlig, fast, snygg.
Ja, men precis. Liksom, allting ska vara perfekt. Mm. Men han kanske har då lite mer empati. Alltså på empatistapeln när Patrick Bateman är total psycho killer och visar noll empati för någon människa så är Scott Turner liksom ganska empatisk. Men de har ju samma syn på kroppen och hemmet.
Ja, verkligen. Ordning och reda. Men alltså jag tänkte på det att när, jag förstår lite för att han är ju väldigt mycket av en pedant, men jag störde mig enormt på när Turner fick adoptera Hooch precis i början där. Mm. Mm. Fan vad elak han var mot hunden.
Ja,
alltså riktigt elak. Han typ tvättade, alltså hunden är ju blodig och smutsig och han sköljer inte av den ens liksom. Nej. Eller han fixar inte liksom ett space åt honom, eller han drar ju honom en sån jävla pinne typ och har liksom ingen.
Men var det han som satte pinnen på honom?
Nej, det var det absolut inte. Men det var något med hela vibben, hur han approachade. Okej, jag är verkligen ingen expert, men det var liksom hur han går mot den här jätterädda hunden och liksom är skakig i sitt kroppsspråk och står upp och är mycket längre och kommer ovanifrån. Han har så mycket som en hotfull bild lite. Alltså han utstrålar lite obehaglig.
Absolut.
Men det är ju en vanskött hund från början. Det är ju fruktansvärt. Äter choklad och dricker öl. Det är liksom kosten.
Ja, precis.
Så det är nästan att man blir glad när han gubben Amos dör. För nu är man så här, men nu finns det i alla fall utsikter att du kommer få ett bättre liv.
Men är det en ny grej att folk vet att choklad är superfarligt för
hundar? Det måste det vara, för att det är så mycket chokladmuffins och chocolate chip cookies i den här filmen.
Ja, jag blir bara alltså. Alltså, okej, man ska inte vara så. Men
jag tror att det som hundar dör av är ju kakao.
Mm. Jo.
Och jag tror att kakaohalten i såna
är låg.
Kakor
eller hund också. Liksom.
Det är inte så farligt. Liksom. Mm. Nej, det är så här riktigt mörk choklad. Mm. Ganska mycket. Då blir det illa.
Ja, men det här men det kan ju inte vara. Om de dör av för mycket kakao så kan ju inte typ 3 chocolate chip cookies vara bra.
Nej, alltså, det är klart, det är inte bra. Det är inte bra. Det är dåligt. Men jag tror inte att det är så här, det påverkar liksom.
Nej,
men just att hunden dricker öl. Jag tror att sockret är värre.
Ja. Eller ölen.
Alkohol är inte heller skitbra.
Och exakt, han kan öppna en ölburk själv, den här hunden. Ja. Han är det är en så otroligt väldresserad skådishund, måste man säga. Jag har aldrig sett någon så.
Men det slog mig också om vi ska gå tillbaka till själva introt, den här introscenen, när de etablerar Tom Hanks, eller Scott Turner som en pedant.
Mm.
Det här är ju 1989 den kom. Otroligt långsamt, du vet, klippningen och allting. Att man, för att hade Turner Hooch gjort idag, då hade det kunnat etableras på 25-30 sekunder.
Ja, 3 minuter.
Typ. Det här nu introt var 3 minuter. Det hade kunnat göras på, du vet, en åttondel av den tiden.
Ja,
snabbare klipp, du vet, hela tiden, du vet, klipp. Men här var det så här, du vet, var 6 sekunders klipp när han, du vet, han tvättar någonting och sen vidare till att han pressar sina byxor. Och man är så här, vi fattar! Yeah. Han är pedant! Det var en annan tid av...
Men kolla på Dexter-introt, liksom. Där antyds hela tiden. Alltså, de visar inget våld i rutan i introt, men det är mycket så här, det som skulle kunna tolkas som när han krossar en apelsin eller sådär och pressar mot juicen och sådär. Mm. Det är ju... mycket så här, den går ju på 40 sekunder.
Det är effektivt. Liksom. Mm. Men Dexter har inte den sköna upptempo jazzmusiken som Turner Hooch har sitt intro. Exakt. Nu har ändå någon gjort den här låten.
Måste tror ni vi snackar om en jättesnål producent som bara, vi har betalt rättigheterna för den här låten, vi ska fan använda hela låten.
Ja, men det, om man ska etablera någonting med den här karaktären, då kan man skulle kunna på den tiden, skulle man kunna etablera kanske 6 grejer, eller det var 4 saker. Mm. Det enda du etablerar nu, det är så här, det är en snubbe som bor ensam och är pedant. Mm. Det finns mycket mer man skulle kunna kasta in som en karaktärsbeskrivning, men det här var 89 och det var ett annat tempo. Ja.
Men hur är inte American Psycho-introt ganska långt också? Eller är det den göra sig i ordning scenen?
Ja, precis. Det är inte introt.
Det är inte det.
Nej, introt är restaurang. Den är väldigt lik Dexter. Introt till American Psycho är ju droppar av blod som visar sig vara någon slags hallon dressing till restaurangen.
Ja, som sitter och äter på restaurangen.
Snyggt.
Nej, men jag vet vilken scen du menar. Men där är också baserat på en roman som drar ut på det här väldigt länge. Så att och den American Psycho var en väldigt så trogen filmatisering av boken.
Mm. Men vad tycker ni om så här djurfilmer?
Jag älskar, alltså, så fort man applicerar mänskliga egenskaper på djur, särskilt hundar, då har man mig. Alltså jag kan kolla på så här, Secret Life of Pets, för att jag tycker det är så jävla kul när de gör mänskliga grejer. Liksom. Ja. Så är det en hund med, så är jag med på båten. Liksom. Och sen så kan man ju bli besviken såklart. Men,
Nej, regel inte. Alltså. Nej. Jag vet inte. Det känns alltid lite konstlat. Jag blir irriterad när jag ser att hunden pratar, eller du vet, tittar på sin hundförare som står utanför bild. Jag ser ju att du tittar på du har ju blicken helt annanstans. Alltså jag har svårt att köpa det.
Känner du att det var så i den här filmen?
Nej, han var ju skitbra, Hooch.
Ja. Alltså, Beasley the dog.
Vilken jävla hundskådespelare. Ja. Dels vilken jävla karaktär, och dels gjorde han ju saker rätt. Det var ju väldigt sällan jag såg att... Det var några gånger jag såg att han sa, men du tittar ju på hundföraren nu.
Ja.
Men ganska många gånger var det så här, för jag tyckte att han var bra.
Min favoritscen med Hooch liksom, var när han blev lämnad ensam hemma hos Tom Hanks i början.
Mm.
Och stångar sig ut ur dörren.
Ja, han skallar sönder dörren.
Han springer. Han känner reprisen, han backar och tar sats liksom. Ja.
Och han är lite som Eddie i Terminator, där typ han går igenom en vägg typ och bara bryter sig ut ur väggen så.
Ja, det är kanske något på polisstationen eller?
Ja, men det är någon scen där han bara kommer igenom en vägg liksom.
Ja, ja, men det kan nog vara Terminator.
Det känns som en Terminator-scen.
Det känns som en Terminator-scen.
Och han bara... Först bara stångar han ut huvudet ur dörren och så bara vräker han åt sidan och går igenom stenhårt.
Det som slog mig när jag såg den här första gången, man ser det här är från en annan tid, det är en annan värld.
Ja.
Tom Hanks då är polis, han ska träffa någon, den här gubben Amos som bor vid hamnen med sin vanskötta hund på något jävla skrotupplag. Det är en smutsig gubbe bara. Han är ju ingen sexförbrytare, det lät så. Men han är...
Vi vet inte varför han är på båten.
Han är ohygienisk och bor på någon skrothandlargubbe liksom. En riktig skrotnisse. Men då kommer ju då Hooch springande mot Tom Hanks, polisen, som har någon typ av muffin i handen för att liksom locka honom. Hooch kommer springande mot honom, hoppar på honom, tar ett sånt strupbett och bara håller, du vet, så här, som att han är så här.
Och jag
tänkte så här, i de här tiderna... Jag blev mest lättad nu när jag såg den igen. Över att polisen inte sköt hunden. För det hade ju hänt idag. Att det är ingen polis hade ju varit så här, hej, 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 du vet, ha strupgrepp. Utan det har ju varit när hunden är 10 meter ifrån och fortfarande rusar. Då drar man vapnet.
Just det.
Och öppnar eld mot hunden. Så är, nu vet jag, han känner ju hunden. Men vilken polis som helst i USA hade öppnat eld.
Överlag är det så himla lite... empati mot den här hunden inledningsvis, tycker jag. Första akten typ i filmen, det är så himla, alla är så, dels Amos vansköter honom, alltså bara proppar i honom med skitkast mat. Ja. Och sen kommer de där som ska typ fånga in honom, ja, som jobbar med det.
Som är sämst.
Och de bara, okej, du kan inte kontrollera, du kan liksom inte, han, du fattar väl att han är ledsen och upprörd, hunden. Liksom. Du kan inte liksom bara ha känsla för det. Och du bara, nej, vi ska skjuta honom nu. Ja. Vad skojar du eller? Mm. Och sen, när han kommer till Tom Hanks, liksom bara, men jag fattar, han har ingen hundvana, men han är så otroligt elak mot honom i världen. Ja.
Men på ett, alltså så här, på ett underhållande sätt.
Det är ju ganska roligt, men jag blev bara så här, men
jag älskar den introduktionen av Hooch, alltså att det är deras liksom, varje gång han åker ner till Amos, som han gör för att han tycker om gubben av någon anledning, så går de igenom den här rutinen. Och jag tycker det är så jävla roligt. Det är så bra, det är så roligt etablerat hur deras relation är liksom. Varje gång han kommer så tar han stripgrepp på dem typ.
Men det är också typ så här, när äntligen Turner fattar typ att ja, men du kanske är ledsen för att din husse blir mördad liksom. Du kanske är orolig av den anledningen. Alltså,
bra, nu trillar toaletten ner, skriker Hooch
40 minuter.
Ja.
Han är så himla han är så trög bara i början,
ja, det är någonting med, alltså, det är någonting med den här Scott Turners karaktärsammansättning som inte riktigt, det finns många luckor där. Ja. Framförallt att han är så professionell och strikt i början, och han är så, vet du, han lär upp sin nya för att han ska byta jobb.
För han vill ha mer brott.
Mm. Ja, men precis. Han vill utreda större grejer. Och så ska han flytta, men så sitter han där och instruerar honom, och du vet så, det här är på det här sättet, det här är på det här sättet, och jag är perfekt klädd, och det finns ett system, och vi litar på systemet, och systemet är jättebra.
Seatbelt.
Ja, men precis.
Each file folder needs to go into its own Pendiflex folder. You have to make sure it's the appropriate Pendiflex folder. Well, why does it have to be on the inside folder and the outside folder? The case number? Yes. Because it's the key to the entire system. It also goes on the report, all pages. You punch it with a two-hole punch. You attach it to the file folder on this two-prong fastener. That way nothing ever gets lost.
Och sen kan han ju liksom inte låta bli att vara Tom Hanks också. Alltså roliga Tom Hanks. Ja, ja. Det finns lite roliga goofy Tom Hanks som man älskar. Ja. Och det är ju synd om man har liksom castat Tom Hanks och gett Tom Hanks massa pengar. Mm. Och han ska liksom bära hela filmen. Då måste man ju få lite roligt Tom Hanks också.
Ja. Mm.
Och det krockar ju med den här trista pedanttypen. Så att ibland måste de, du vet, han sitter där och bara, så här ska du göra, och sen kommer det någon typ när Tom Hanks flippar ur.
Call you about what?
I don't know, make something up. I'm beginning to think the damn thing's busted. Police officer, out of my way.
Morning.
Good morning, Petey. Dave!
Det rimmar skitilla med den pedanten jag lärde känna för 60 sekunder.
Det är jätteweird. Också så himla, sån jävla diss egentligen mot hans nya kollega som han lär upp i början. För vi är vana vid, om man kollar på lite sådana snutfilmer, att det är omakiga paruppsättningen. Tänker, men okej, vi kör, det är vit kille, svart kille vi kör. Bara,
övrigt, den snubben är ju snuten i Die Hard också.
Ja, visst.
Ja, just det.
Och fick ju sin största karriär med, vad är det, Family Matters tror jag. Alltså med Steve Urkel.
Just det.
Nej, men just att de bara, det är den, om man inte har sett omslaget såklart. Men alltså om man bara zappar förbi filmen, då kanske man tror, det är den, det är lite olika typer. Den ena är lite soft och han är svart, och den andra är vit och jättepräktig och uppstyrd så. Men nej, vi slopar den svarta killen. Vi tar in en hund istället.
Men det är ju
det är sån för, kul.
Men ingen hade haft sympati för om en liksom en svart killes pappa dog.
Nej.
Det blev mördad. Hamla var vittne, och de ska försöka, nu ska de bli partners. Men det hade också varit lite rasistiskt om den svarta snubben var en sån smutsig slav som bara åt choklad och drack öl.
Det var första utkastet.
Och sångar sig ur en dörr.
Du får vara inneboende hos mig. Han stänger in den i skrubben. Han bryter sig ut. Och
vältrar sig i kläderna.
Och förstör hela lägenheten.
Ja. Men det är också så här.
Det har inte funkat.
Jag vet inte hur.
Liksom jävla liksom nackgrejen han fångar
honom med. Också.
Hur han, ner nu?
Han får springa utanför bilen naken och smutsig.
Take it easy boy, take it easy.
What the fuck? Det här, Vi måste lösa det här på något
och
sätt.
Och så konstigt att Tom
Hanks... Vad är det för KKK-chef som har skrivit det här manuset?
Det är samma som skrev 48 timmar. Så det kan ju vara så att han bara, det verkar funka, jag skriver en till. Ja, ja. Sen bara, hörru, du får byta ut det där.
Men hur gammal ska den hans svarta kollega spela, typ, tänker ni? Alltså vilket range.
Vad tror du?
I alla fall late 30s, tänker jag. Och han borde ha varit polis ett tag,
han är under upplärning.
Ja, de ändå så behandlar de
han
honom.
Han ser ut som 50. Men man kanske såg, alltså det här... Man
ja,
kanske,
men alltså, jag tänker att
35 år kanske såg ut så.
Ja, men det var 80-tals. Och han, jag tror det är mycket att han är lite överviktig, liksom. Så gör att man tänker att han är äldre och sådär.
Just det.
I don't know.
Ja, så kan det ju vara.
Han är nog, han borde absolut ha varit polis ett tag. Det är min poäng, liksom.
Ja,
han borde kunna rutinerna. Och de kan inte se så annorlunda ut från station till station.
Nej.
Och ändå säga, så här gör vi när vi åker runt i bilen. Men han är inte ett barn.
Nej.
Liksom,
du det här är en kommentar på diskriminationen mot svarta i Amerikas 80-tal.
Mm,
vi litar inte på att du kan sköta ditt jobb.
Nej.
Du är bara 45. Så ska vi lära upp dig nu?
Nej, men ändå tycker jag, om vi jämför med Robocop som vi såg sist, så behandlade nu har hon jobbat ett tag, men om man ska jämföra kvinna versus svart man, de behandlar ju henne mycket mer som en jämlik än vad de behandlar honom som en jämlik.
Ja.
Upplever jag.
Herregud, i slutet så har han cracked the big case. Han har hittat några cyklar.
Precis.
Han är så jävla stolt. Vad glad han är. Det säger för sig mer om samhället än om hans roll, kanske.
Okej, så det kommer in, vi kommer in i filmen, han tar hand om hunden.
Mm.
Ja, för mordet är ju på grund av att det är en pengatvätt som pågår i den här staden.
Just det. Mm. Och då ska vi liksom då ska de teama upp.
Just det.
Turner and Hooch.
Mm.
Och sen sen blir det väl en lite classic sån murder case.
En konstig film, för den bygger upp en plott och det blir ett mord och nu ska vi lösa mordet.
Mm.
Och sen har de stoppat in 30 minuter av väldigt underhållande man med hund komedi.
Ja. Mm.
Och det är typ, för det är så här, men nu ska vi hem, jag ska visa dig hur allting funkar, this is not your room, bla bla bla, tugga inte på den här, bla bla bla, skrika Tom Hanks.
Ja.
Och sen så på det så introduceras den romantiska, liksom det romantiska objektet i filmen. Veterinären.
Det
också. Och det är en hel diskussion som jag har mycket beef med. Men, och sen är åter tillbaka efter det, så är det också den här, nu ska vi tvätta hunden, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Sen tillbaka till filmen.
Mm.
Så det är verkligen som ett avbrott där de bara visar, titta vilket omaka par.
Mm.
Men de hade kunnat baka in det lite mer i plotten, tycker jag. För nu blir det som en murderfilm, action.
Mm. Det är nästan som att de har blivit lite kompisar igen när vi är tillbaka till mainplotten.
Ja, precis.
Eller hur? Att man inte får, det blir inte samma friktion mellan liksom, de två och utredningen som det hade kunnat bli om han bara, okej, kom, vi kör. Liksom.
Mm. Exakt.
Ja, men jag håller med dig lite ändå.
En konstig dramaturgi, men inte så att jag blir arg, men
det är ju svårt, tror jag, när man ska få in så många lager i en film på 90 minuter.
Mm.
Så du har ju dels Tom Hanks personliga dramaturgiska kurva, alltså karaktärsutveckling.
Ja.
Och sen har du den här clashen mellan Turner och Hooch.
Ja.
Och sen har du romansen med veterinären.
Mm.
Och sen har du själva lösa mordet.
Skulle man kapa romansen kanske?
Alla gånger!
Det hade jag också gjort. Men
hon
också,
kan vara med som karaktär, men inte så...
Men filmen i stort kan man ju också se som en... som någon, så här, en mans personliga utveckling mot ett liv som känns fulfilled, som känns liksom, för att han var ju pedant och singel och tråkig, både ensam och nu den amerikanska drömmen är ju liksom en familj, och en hund och ett tillfredsställande yrke. Mm. Och så, du vet, man har alla bitar liksom. En svart kompis.
Ja, alla vill
ha. Så schick. Ja, precis. Ja, men det ska se bra ut liksom. Och det är väl kanske... Det finns vissa ideal i den här filmen som man strävar mot.
Ja. Mm.
Och han är ju inte harmonisk i början.
Nej, jag tycker lite...
Men han går mer och mer mot att det blir en harmonisk och hel människa.
Det är
man.
Sant.
Ja, just det.
Det är som en... jag kunde se lite paralleller till Fight Club också, typ. Just det att... Tom Hanks karaktär, att han är väldigt pedant och får lära sig att deala med stök. Ja. Det är inte så farligt att det är lite kaos. Och på samma sätt som Ed Norton har aldrig varit i ett slagsmål.
Nej.
Får vara i slagsmål. Ja. Okej, så nu har jag varit i slagsmål. Liksom.
Ja,
nu har man liksom... Vet man hur det är? Alltså ja, att man vänjer sig vid en... Går utanför sin comfort zone lite. Ja, eller väldigt mycket.
Absolut. Och växer som människa.
Ja, ja.
Och blir hel och får alla pusselbitar till att sätta ihop ett bra liv.
Ja.
Och det är det som Hooch lär honom.
Ja.
Men han lärde sig...
Och det är det som Ed Norton lär sig själv.
Ja, men precis.
Skulle man kunna säga att det är nästan samma film.
Ja.
Men jag måste säga, den här romantiska... Alltså, dels... det är inget fel på någon av dem som skådespelar, men de passar inte ihop.
Nej.
Det är sån dålig kemi mellan de här två. Tom Hanks och, jag vet inte hur hon uttalar, Mare Winningham. Hon är en av liksom Brat Pack från 80-talet.
Mm.
Den äldsta från Brat Pack till och med. Men grejen är att deras liksom flörtsnack är så jävla dåligt. Och på grund av att han har den här pedantiska stilen också, att han är så jävla osympatisk när han pratar.
Mm.
Och sen när de är i köket och de ska liksom gosa till det när de lagar mat... Hon ser fan ut att vantrivas i den scenen.
Mm.
Han håller på att kyssa hennes nacke och hon är typ så här. Bilden är typ hon bara så här, sluta, sluta. Men hon ska spela kåt.
Nu önskar ju mig att Fanny var här. För Fanny kanske hade som kvinna ett annat perspektiv. Men dyker det upp en snubbe mitt i natten och börjar laga mat i en kök. Mm. Då kanske jag som kvinna hade varit lite obekväm också.
Ja, men de har haft sex när han gör det.
Jo, i för sig.
Så att han bryter sig in och börjar laga mat.
I för sig, men var det verkligen med hennes samtycke? Jag säger inte att Tom Hanks karaktär Scott Turner är en våldtäktsman.
Nej.
Men det kanske var lite åt tjatsexhållet, vi vet inte. Man kan tolka det som...
Nej,
jag förstår vad du menar.
Ja.
Det är personkemi. Och sen gjorde dialogen gjorde inte saken bättre heller.
Nej.
När han var så här, han bara lite stel och bara, you're pretty good with animals. Och hon svarar, well, I am a veterinarian.
Mm.
Det är inte Oscars nivå på manuset där.
Nej, men det är hela deras dialog, till och med när de har haft sex. Det här är första gången. Det ska vara nytt och spännande. Och de står och lagar mat. Och han är typ så här, let me do it. Or we're not gonna eat tonight. Det är som att de har varit gifta i typ 10 år efter ett samlag.
Ja,
liksom.
Precis.
Det är så dåligt. Det är den största invändningen jag har mot filmen. Ja. Det är den relationen där.
Ja, den är inte...
Det är väldigt mycket bättre kemi mellan Hanks och hunden.
Skojar du?
Jag tycker det är underbart. Enormt bra kemi.
Jag tänkte flera gånger under filmen att så här, jag skulle vilja, om jag träffar Tom Hanks någon gång, så skulle jag fråga honom hur hans relation till hunden var innan inspelning börjar och under inspelning.
Mm.
För att det jag vill han ska säga då, det är ju att så här, vi var bästa kompisar under hela filmen. Mm. Vi kastade boll mellan tagningar. Vi satt i min trailer och kollade på film.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Mm. Gick med Beasley flera veckor innan. för att få en relation så att det skulle vara stelt.
Ja, precis.
Och så valde han att de spelade in, det här kommer ju som en spoiler då kanske ifall man vill se filmen, men då får man skylla sig själv. När Hooch dör, sista scenen, de spelade in den sist, så Tom Hanks visste att han skulle aldrig träffa hunden igen när de spelade in den scenen. Nej. Så att han skulle ha lättare att vara emotionell.
Ja, det är ju fint.
De spelade för övrigt in två slut. Ett där Hooch överlevde och den som de släppte. De testade det på publiken och fick ungefär lika positiva utfall liksom. Och för de som hade skrivit filmen var såhär, men Hooch ska dö. Jävla sadister. Men, och Tom Hanks uttalade sig senare och sa att om Hooch hade överlevt så tror han att han hade träffat en större publik och blivit ännu mer framgångsrik. Fast jag tycker att det är ett bra slut. Alltså,
Absolut. Det är ett mycket modigare slut. Det blir mycket starkare. Jag tänkte också på det, om man skulle ha spelat in den idag så hade de aldrig låtit Hooch dö.
Nej, jag tror inte det.
Men
jag tänker på Studio. Marley and Me. Har ni sett den?
Nej, men jag förstår att hunden dör.
Ja, där följer, fast det är också man följer hundens hela från valp till liksom.
Jag har sett någon så här Family Guy-recension, alltså när han typ så här ska recensera Marley and Me och det är bara typ så här stolparna typ så här, och sen dör han. Jag bara, okej, då vet vi den går.
Nej, men alltså där tycker jag ändå att för där, det är ett, det låter så banalt, men jag tycker ändå det är en väldigt ett effektfullt berättande, för att hundars liv är ju mycket kortare liksom. Och när man får se, alltså Owen Wilson åldras lite men inte så mycket, och hunden lever ett helt liv. Det är så svindlande typ egentligen.
Hade ni någon scen som stack ut i den här filmen?
Alltså jag gillar
favoritscen.
Jag gillar presentationen av Hooch, alltså där liksom de kommer springa med muffins till när Alltså sprach Zarathustra 2001-låten. Jag tycker det är väldigt roligt gjort. Sen tycker jag väldigt mycket om den stakeout-scenen när de sitter i bilen. När de bara har klippt ihop Tom Hanks som interagerar med hunden.
Man ser att det är väldigt mycket improv.
Ja, men precis.
Vad är de här, vad är de dräggel? Det ser ut som du har svalt ett par jumpaskor.
Are you aware of your drooling problem? I mean, it looks like you swallowed a tennis shoe and you got the laces hanging out.
Ja, den minns jag från när jag såg den första gången. Alltså, det är någonting som sitter kvar. Ja.
Men även typ, jag tycker det är så fint den scenen där han sätter sig vid den här kritade outlinen av Amos kropp. Nej, men jag tycker den var jättefin. Alltså, det var en sån... Den var lite smetig kanske, alltså generellt i tonen, men det var väldigt fin också.
Just den scenen när de har, när de tagit bort kroppen och han sätter sig där.
Ja, exakt. Ja, just det. Ja, precis, så man ser bara lite snabbt att det är linjen liksom.
Jag minns från när jag såg den första gången när jag var liten, att den här, när de har han och hon veterinären, när de har hängt hemma och han säger att jag börjar gilla dig. Och då kommer jag gilla dig och då kommer vi dejta och då kommer vi få barn och då kommer vi så här, och då, sen kommer du så här, kalla mig ett arsle och så här, och vem behöver den skiten liksom. Han ser redan så här 15 år framåt och tänker det kommer gå åt helvete ändå. Och det där behöver jag inte. Jag vet inte, jag måste spela upp den.
Ja.
Har den här.
No.
No.
Well, you see, I'm starting to like you, and if we go on a walk, I'm just going to like you even more. And then one day we might even end up in love, and everything will go along fine for a while. But then one day, bang, you're going to call me a selfish, compulsive bastard, and you're going to pull your hair out, and you're going to scream, and you're going to say you never want to see me again because I drive you crazy, and I'm left shattered. Now, who needs that? Good night.
Jättebra.
Ja, det är ganska bra. Det...
Men man brukar säga typ att det är bra för barn att ha husdjur, alltså kanske det är typ hamstrar och sånt där, för att då får man lite bekanta sig med döden alltså på ett lättare sätt liksom.
Just det.
Men är det snällare steget innan det, är det att se en film om en, där en hund dör?
Ja, just det. Det är som Louis C.K. säger, it's a dry run for grandma. Så Kids, remember the dog? Well, now grandma.
Ja, det är, George Carlin sa ju också att så här, a life is a series of dogs.
Mm. Nej.
Det är bara så här, du har en hund sen dör den och så har du en ny hund sen dör den. Och så bara, det är det som är...
Men hur gamla var ni när ni såg den första gången?
Det här är sådana som jag såg med min gamla bästis liksom. Ja. Den här bästa barndomsvännen. Vi plöjde ju film något så in i helvete när jag var liten. Mm. Och det här var en sån som vi såg om filmer. Det här var ju också, det var ju liksom tidigt 90-tal, så här sent 80-tal. Men liksom vår videotittargrej. Så man hade ett begränsat antal filmer. Mm. Så den här plöjde jag säkert ett gäng gånger liksom.
Mm. Jag tror det var också där 89. Jag vet inte om den kom till Sverige 89. Mm. Men där, det känns som det i alla fall.
Det här är en TV3-film. Ja, det här är tidigt 90-tal TV3-film.
Ja, precis. Men typ så här, hyrde på VHS kanske och såg, måste ha varit 1990.
Ja, mm,
visst. Måste ha varit det.
Mm.
Och sen har man ju sett den på TV ett par gånger kanske, genom åren.
Men något som har åldrats väldigt dåligt också, måste jag säga, det är ju skurkarna. Kanske överlag i 80-talsfilmer. Men för det första så köper inte jag att Craig T. Nelson är skurk. Alltså polischefen. Det är ju smart att han ska vara good. Han är ju coach liksom, från serien Coach.
Just det.
Good jag guy, tänker liksom på honom från The District. Han är poliskommissarien där.
Okay,
och i introt så hänger han på en sån spårvagn i San Francisco. Och ler.
Ja, men det kanske är smart då att han är liksom, man misstänker inte honom och sen så visar det sig att han är med i den här pengatvättsligan liksom, eller driver den.
Jag tycker man ser det på hans solglasögon i början, det antyder lite, det är lite skurkigt.
Det är något fishy med honom.
Ja, det är något skurkigt med honom. Alltså han är inte rakt igenom good guy.
Nej.
Så jag tycker att det är ganska bra val.
Ja, men det kanske är det. Jag kanske jump the gun där.
Nej,
men den här henchman som faktiskt mördar Amos.
Just det.
Det är ju liksom, det är sån här,
kan dock inte sluta störa mig på att Amos inte bara tar pengarna typ och sen kanske golar till polisen efteråt.
Han är inte smart.
Nej, han står och börjar gapa och veva liksom.
Han är ju borderline dement.
Han är så jävla dum.
Du kan inte ha för höga förväntningar på Amos. Han är ju en gubbe som
matar
liksom
sin hund med öl och chokladkakor.
Han är ju skitit i byxorna kanske 4 gånger och inte liksom märkt något.
Men det är typ lika smart som att gå in på en italiensk restaurang i Amerika på 70-talet eller något och säga så här: du är maffia, och du är maffia, och du är maffia. Och det är långt till utgången.
I don't care what you, I don't want your money.
I know what you're doing
you
over
know
there.
What you're up to. Yeah, just a bunch of crap.
Och så säger han vad han ska göra. Han kan ju säga såhär, well, good night. Man bara, I'm gonna go get my dog. Och går typ långsammare än någon.
Men också, det här är också 80-tal. Kastkniv. Hade inte Gud, riktigt du bara säger att det här känns, det här är det som åldrades sämst i den här filmen.
Ingen har någonsin lyckats kasta in en kniv i kroppen på någon annan. Nej. Det kan inte.
Nej. Alltså. Men för det han det, visst han jagar någon och skickar en kastkniv i låret.
Ja, visst. Mm.
Kastkniv var länge sedan man såg.
Min första relation till kastkniv var, eller det var så här moraknivar. Jag hade kompisar som bodde nära bondgårdar typ, så vi stod vid såhär laggårdsdörrar och bara kastade och försökte mot sådana här darttavlor typ, för att kunna sätta, och det är så jävla svårt.
Hade jag ägnat lika mycket tid åt att skjuta slagskott med hockeyklubba som jag ägnade åt att kasta kastkniv, så hade jag kanske spelat i NHL.
Man saknar att kasta kastkniv. Det var en lättare tid.
Verkligen, kaststjärnor också. Kastkniv, det känns daterat nu.
Verkligen.
Men jag trodde ju där när Hooch hoppade ut i fönstret när han började jaga den här skurken precis efter mordet, att han skulle göra den där klassiska, få en reva av byxan, byxbenet.
Det hade ju varit något.
Och så de kan se, det är en sån byxmodell, alltså att han går på den.
Men det här var ju, en bit av dina byxor.
Sen glömde jag, det var pre-CSI. De hade ändå inte kunnat göra någonting med det här DNA. De hade nog ingen CSI-avdelning i närheten av den här orten.
Men den här henchman-killen liksom, den här, han som kastar kniv. Det är bröllop och Hooch står och skäller i fönstret. Och han blir spakis.
Mm.
Det tycker jag också är jävligt fånigt att så här, nu, i och för sig så Hooch bryter sig ut och börjar jaga honom. Men jag skulle inte reagera så. Om jag ser en hund stå och skälla i fönstret, då till folk är typ han, den andra mellanchefen, är så, you better get out of here. Alltså det är en hund som skäller i fönstret. Okej, att vi vet att Hooch har förmågan att kuta ut, men ni borde inte veta det liksom.
Nej.
Det är lite så här, åh nej, hunden.
Och det var också någonting på just vad gällde den tiden, mm. att man la på extremt stora så här, intelligens och färdigheter på djur i film.
Ja.
Minns ni att det var en i hajen filmerna där liksom nu hajen dödar inte längre blint.
Nej, hajen hämnas.
Ja, den är fyra.
Hajen fyra som är så här, jag vet vem som dödade, du vet, den där.
Ja,
så nu kommer I'm coming after.
Den heter ju Jaws 4 The Revenge.
Ja. Oh,
fan, håller den? Nej, den behöver vi verkligen inte se.
Nej, det kan vi konstatera direkt att den inte håller.
Liten
jag skulle inte se den för pengar idag, tror jag.
Nej, det är så jävla alltså, dålig
om,
film.
Om jag blev erbjuden pengar skulle jag nog inte ta dem.
Nej.
Vad har vi för dragplåster? Frun.
Det ja, kommer tillbaka. Det är ju också så ja, konstigt att Netflix just nu, vad jag vet, inte har Hajen 1, 2 eller 4, men 3.
Nej, men ettan...
Finns ettan nu?
Vänta nu, den för finns på någon bara... av mina streamingkanaler.
Okej, för länge fast på bara trean
ja,
på
vet,
Netflix.
Det är också... Va? Trean är nästan lika
det
dålig
är så weird.
Som 4.
Det är inte den sämsta heller. Det är den näst sämsta, va?
Ja.
Men en grej jag stödde mig på med Hooch var att han var konstigt väldresserad.
Ja.
Hur han kan hålla strupgreppet utan att bita.
Ja, men det, det är någon grej som hundar lär sig.
Ja, alltså,
eller så här, skydds...
Polishundar kanske.
Ja, men precis. Så skyddshundar och vakthundar.
Men hunden till en dement alkis, skulle han träna? Liksom...
Amos tränar inte sin hund.
Nej,
nej,
nej.
Att hundar kan göra så. Det,
att
det,
skådishunden kan det. Ja. Ingen tvekan om den saken. Nej. Men att Amos hund kan det.
Ja, precis.
Det, han borde mer vara så här.
Ja, men den här hunden kan engelska. Tom Hanks, Scott Turner säger så här. How can I make you understand? Cover the back. Så kan inte han göra det.
Ja.
Och det är lite så här, nej, så lär sig inte hundar liksom.
Nej, nej.
Nej, men det är i så fall gillar jag lite mer den rangen på hundarna som finns i den långa färden, den långa resan, vad den heter. Ni vet Disney-filmen.
Mm. Två hundar, en katt.
Men då är det en lite mer disciplinerad hund, golden retriever, och en stökigare hund som är lite mer loose cannon typ och stökar till det och sådär. Och då har de båda de personlighetstyperna lite.
Ja.
Men i sådana här filmer då är det ofta att polisens eller kompis är ju oftast otroligt smart och duktig.
Ja, just det.
Utan att det finns någon anledning. Men,
Ja, det är också alltså, det är samma karaktärssammansättningsproblem som med Tom Hanks karaktär.
Ja.
Att den är lite inkonsekvent.
Weird.
Ja. Den är inte riktigt...
Men det är inte den sjukaste teamappen någonsin. Jag kollade upp lite djur-människo-teamapps för podden. Och den märkligaste jag kunde hitta var en film som heter Theodore Rex.
Okay.
Som är en film med Whoopi Goldberg och en Tyrannosaurus.
Ja, där... Den är
94-95 tror jag.
Ja, oh, herregud.
Kolla omslaget på den.
Alltså, Theodore Rex.
Finns det en trailer för Theodore Rex vi kan kika på?
Ja, oh, det... God damn.
Ja, den är weird.
Åh, jävlar. Och det är liksom Howard the Duck...
Ja, det är väldigt robotics.
Effekter liksom.
Det är en byggd, såklart, för att de hade väl inte råd med... Den var absolut konstigast.
Åh, herregud, den där ser weird ut.
Den är superkonstig.
Men på tal om det, Tom Hanks, eller vi ska säga så här, Toy Story hade inte funnits om det inte hade varit för den här filmen.
Berätta.
Tom Hanks spelade in när Pixar började liksom ta fram den här tekniken, så hade de liksom en hund, animerad hund som äter en leksaksbil, och de skulle sälja in liksom Woody, och då spelade Tommy Hanks in typ, eller de tog bara, han spelade inte in, de tog från den här filmen, som är så här: no, you're eating the car, don't eat the car, oh you stupid dog. Och det övertygade både Tom Hanks och producenterna att Tom Hanks skulle ha rösten som Woody.
Aha.
Så jag menar, Toy Story skulle blivit av, men det hade inte varit det Toy Story vi kan idag.
Nej.
Så det är tack vare Turner & Hooch som det blev.
Det var kul.
Skönt.
Alltså, det är kul för att Toy Story-filmerna håller ju verkligen måttet fortfarande.
Ja.
Fyran är jättebra.
Jag har inte sett den faktiskt.
Den borde inte vara bra. Alltså, för att det slutar med trean jättebra liksom. Ja. Nice and clean. Men fyran, den är jättefin.
Ja.
De är alltid fina, de filmerna också.
Ja, ja. Stämmer, jag har hört att Tom Hanks brorsa gör mycket, för att han låter exakt likadan som Tom Hanks. Ja. Och gör ganska mycket voiceovers, okay, typ som Tom Hanks.
Fan vad kul.
Hans son är också väldigt lik.
Colin
Hanks. Ja. Han kan låta väldigt
sen
lik.
Sen har ni en son som rappar också.
Har han?
Chet Hayes, typ.
Mm. Jaha.
Alltså det är hans rappnamn, typ.
Jag ser bara Tom Hanks rappa framför mig. Det ser inte alls bra ut.
Tänker mig att hans kids är så här, så jävla fucked up. Du vet, han är så fruktansvärt hygglig och reko.
Och man vill ju inte att det ska smälla här liksom. Alltså jag vill inte veta något om Tom Hanks. Alla säger att han är så jävla underbar.
Ja, jag tror inte det, på riktigt. Okej, jag vet, jag är pissdålig på att börja med karaktär, men jag tror verkligen inte att Tom Hanks har gjort något fel.
Det tror inte jag heller.
Jag tror inte han har begått något brott. Jag tror aldrig han har eller liksom slagit någon han har varit ihop med. Jag tror absolut
inte. Han är superhyvens.
Han har varit gift med samma kvinna i många många år. Ja. Det finns ingen som helst.
Rita, nej.
Jag vet inte. Ja,
hon är ju skådis också.
Jag säger det, jag skulle kolla upp Tom Hanks.
Alltså. Producent också. Men det är, jag kan inte tänka mig att han har varit otrogen.
Nej, absolut inte.
Man vill ju i alla fall att det ska vara så.
Ja, men om han var otrogen, han skulle inte falla i mina aktier. Han är ju en superstjärna. Om han någon gång har råkat haft sex med någon annan, det är Hollywood, för i helvete.
Han har lite att ta av liksom.
Ja, han har ett pluskonto som är gediget. Han får vara otrogen. Men man vill inte att det ska komma fram något mörkt om Tom Hanks, för att det är inte bilden jag vill ha av honom. Liksom.
Men det är det som vi nämnde först tidigare, att han är liksom the last good guy. Med alla, så här, allting som kommer fram de så här senaste åren, de liksom plockas ner en efter en.
Men han befäster ju den positionen också när han spelar Mr. Rogers, som av allt att döma också verkar ha varit en hygglig person. Även efteråt nu, långt efter.
Har Tom Hanks någonsin spelat en bad guy?
Lady Killers är han ju en komisk bad guy. Men det. De är mer ett gäng och han är lite så här lurig fax. Han är ju inte liksom ond så.
Det är någonting som ligger honom lite, för om man pratar om hans bredd som skådespelare. Frågan är om han alltså det är väl ett medvetet val också. Man har ju bilden av honom som en good guy, bara för att han har spelat good guys.
100% av tiden.
Ja, men precis. Men skulle han klara av, eller skulle publiken ens klara av att se honom som en bad guy?
Jag tror inte det. Vilket, alltså, dra en dramatisk roll. Så
men han tar ju inga risker i så fall.
Problemet är väl lite...
Jag tror inte han får några erbjudanden.
Han kan göra exakt vad han vill. Han kan producera en film med egna pengar om han vill.
That's fair.
Men jag tycker lite att det är lite skillnad på honom, typ. Och Tom Cruise till exempel. För Tom Cruise är ju verkligen mycket en one trick pony. Fast han är väldigt bra på det tricket liksom. Han kan ju göra Magnolia filmer men han gör ju inte det längre. Nej, och han har inte gjort det på 25 år eller fan. Men det är också, och då är i så fall Tom Hanks mycket mer bred i sina val, upplever jag, att han ändå tar lite olika.
Ja, men han har jobbat med Stanley Kubrick. Det har ju inte Tom Hanks.
Alltså det är ingen som ifrågasätter Tom Hanks bredd, tror jag. Men jag tror att men det där är ju en grej som han inte
helt
har
sant.
Gjort.
Ja, jag saknar lite det ändå.
Skulle vara kul att se honom i en riktigt elak roll.
Ja, men Bond-skurk liksom elak. Alltså den...
Om gör remake på Goldfinger.
Så länge det liksom är så här, det här är filmer, det får inte bli för realistiskt.
Gränsen går, han får inte vara sexförbrytare.
Nej, det är ju det.
Men det vill man ju inte se.
Tänk dig Tom Hanks som styr någon typ av pedofilring. Eller någon typ av så här, jag vill säga att han är någon nattklubbschef som är så här, hela tiden på regelbunden basis våldtar den kvinnliga personalen.
Nej, Martin.
Men han håller dem som fångar liksom, i en källare, och de får jobba för honom. Och så går han ner och gör lite vad han vill med dem, som att de är stycken med kött.
Han kan spela Tom Hanks som Josef Fritzl.
Men ungefär något. Alltså det ska vara lite för socialrealistiskt också. Det ska vara smutsigt. Det ska inte ens vara kul att titta på.
Absolut inte.
Ingen vill se det här. Och Tom Hanks vill inte göra det heller.
Varför pratar vi ens om det? Det kommer aldrig hända.
Nej, precis.
Nej, men det skulle vara kul, en elak rolig roll att se honom i, liksom, som en en Bond-skurk till exempel. Ja, eller
verkligen.
Det hade varit roligt.
Ja, det som hade funkat hade ju varit om han var så här, the bad guy i the Lego movie.
Men då är det ju inte.
Då han är det väl inte
riktigt lite gulligt fortfarande.
Ja, men exakt.
Då är det en snäll pappa som leker skurk.
Exakt. Humorskurk räknas inte. Då vet man. Det här är inte på allvar liksom.
Om man kan spela en präst som har skitmycket barnporr på sin dator. Nej, det kan han inte.
Nej,
det är det jag säger. Alltså, det går inte. Det är för realistiskt.
Nej, det måste vara någonting mer bankrånsmässigt, känner jag.
Ja,
precis.
Han får döda. Han får absolut döda folk skoningslöst.
Vet du vad man ska spela nu som jag såg på IMDb?
Nej.
En man som heter Ove.
Jaha, de har köpt rättigheterna.
Men
ska...
gud vad bra. Gud vad bra.
Ja, det låter ju
han
faktiskt
ska, som... Han ska producera... ska han spela också?
Vad har de valt att döpa den till?
A Man Called Ove.
Nej.
Det är väl
ska den utspela sig? Gör de det liksom som... För ibland så köper de ju rättigheter och... Ja, fast nu är det i Massachusetts. Eller kommer det vara en svensk skildring fast på engelska?
Klart. Det är... A cranky retired man strikes up an unlikely friendship with his boisterous new neighbors.
Retired.
retired.
Retired. A remake of the 2015 Swedish film. Så han producerar och verkar det som spelar Ove då.
Men den är announced, så att den här ligger långt bort ändå.
Ah, ja, precis. Mm. Det är ganska mycket... Det ska nog mycket till. Det kanske inte ens blir av.
Vilken är er favorit, Tom Hanks?
Jag gillar Big. För det är nostalgi för mig. Och... ska vi se. Åh, gud.
Ja, jag skriver under på Big. Det är nostalgi. Forrest Gump är nostalgi för mig också.
Ja, men självklart. Forrest Gump är ju en av mina absoluta favoriter. Man måste välja en film, man får den frågan. Då måste ju Forrest Gump vara med där.
Den är med. Ja. Jag tycker väldigt mycket om honom i Rädda meningen Ryan. Och Gröna milen och Catch Me If You Can också.
Just, fan vad många bra filmer han har gjort.
Otroligt. Men sen på senare tid, var fan 12 år sedan, med Charlie Wilsons War. Där spelar han ju lite, han sitter ju där och dricker sprit och en korrumperad kongressledamot och så här bubblar bubbelpool med strippor.
Han är alltid någonting.
Ja, nu börjar vi. Han har en karaktärsutveckling som går mot att han...
Han
rör sig bort från det. Och i slutet så har han byggt skolor åt afghanska barn. Så alltså, det måste hela tiden väga över till the good guys.
Men jag älskar Captain Phillips väldigt mycket. Den är fantastisk. Alltså, och slutscenen där han traumateamet eller kommer in liksom och hjälper dem. Och han får sån här PTSD... chock liksom.
Ja.
Det är så jävla bra. Det är typ det bästa skådisögonblicket någonsin, tror jag. Bara den minuten där liksom, när han bryter lite ihop för att han har varit så på helspänn i hela filmen liksom.
Just det.
Helt otroligt bra.
Ja. Och man märker att det är riktiga sjukvårdare som tar hand om honom. Det är inga skådespelare.
Nej,
det är riktiga människor.
Den är helt otrolig den filmen. Länge som man såg det. Det var väl han Greengrass som gjorde den, va?
Ja, det kanske är. Det ser ut
Born,
som det.
Born, shaky cam.
Ja, det ser ut som det. Jag gillar han i Saving Private Ryan också.
Mm.
Han var som pappa för de här unga skådespelarna också.
Mm.
Han var så riktig sån, jag har varit med ett tag och ni är bara 20. Och det var han ju liksom i filmen. Och så han var tydligen det på inspelningen också.
När växte han in i den papparollen? För jag tycker inte han är i den här riktigt. Han är lite mer en...
Nej, gud, nej.
Han är en pojkig. Liksom.
Ja, men han är precis på väg att bli en riktig vuxen man. Och det blir det filmen handlar om. Bli en vuxen man med familj.
Ja. Men det är ju, i Rädda meningen Ryan ska jag säga, att det är hans första liksom, uppfostrande film. Mm. Liksom att man ser honom som en senior.
Kanske Forrest Gump också mot slutet där.
Var inte...
Han har en son.
Han har en son, men borde han ha det? Det är väl det som är frågan när man lämnar filmen.
Kanske inte.
Philadelphia var ju före... Forrest Gump.
Ja, den kommer precis
93.
Innan. Ja. Och det är de två han får Oscars för.
Ja,
men han är också nominerad efter det och innan för Big.
Just det.
Jag kom på, jag en pinsam grej, jag har aldrig sett Rädda meningen Ryan.
Oj!
Ja,
jag bara kom på det nu.
Vad spännande.
Jag har bara sett så här scener när den har varit så här nominerad till några priser och grejer. Så ja. Det kändes som att jag hade sett den. Det var så jobbigt.
Ja, ja, ja. Jag tror att den håller fortfarande.
Är det Normandie-stormningen i den?
Ja.
Ja, ja, just det. Den scenen har jag sett.
Ja.
Och fy fan.
Ja. Men den är den håller absolut. Jag tycker
ja,
den är bra.
Jag kan tänka mig det.
Jag läste om den inspelningen när de så här låg i skyttegravarna så här mellantagningar. Och han sa till dem så här, glöm aldrig bort att ni är bara en film från att bli världens största filmstjärna.
Mm.
Eran brevbärare är en film från att bli världens största filmstjärna. Han gav dem karriärråd mellan tagningar. Liksom. Så här, det kan gå så jävla fort.
Mm.
Så försök fatta det. Liksom.
Mm.
Och sen hade han sagt till Matt Damon också, för det var Matt Damons, en av hans första filmer. Ja. Han hade ju slagit igenom.
Han hade gjort den med Ben Affleck, alltså skriften. Han hade vunnit en Oscar.
Det Will Hunting, ja, precis. Så att han var ju redan där, men han hade ju inte etablerat sig. Nej. Det kan ju också gå fort.
Mm.
Men Tom Hanks hade haft ett så här allvarligt snack med honom och sagt att du har någonting bra på gång här.
Ja.
Sabba inte det nu.
Nej.
Du måste så här, var professionell och, så här, och gör alltid ditt bästa varje dag så kommer det gå bra. Men det är väldigt lätt att slarva bort också. Så han verkar ha tagit den papparollen för unga skådisar också.
Men säger han är sån jävla hyvens kille liksom.
Ja, men det tror jag helt klart.
När var han någonsin nära att ta ett snedsteg liksom? Jag tänker lite Da Vinci-koden. Innan lite så här, det kändes lite som att det var på väg åt fel
håll. Vet vad jag tror? Jag tror att det här med hans look och jag, för det här, den åldern passade inte honom.
Nej, precis. Nej.
Han passade jättebra som så här, Big, Turner and Hooch.
Mm.
Unga, runt 30.
Mm.
Och sen, runt 40, såg han såg inte ut som att det var han var inte Tom Hanks.
Han gick igenom någonting där.
Men sen när han var 50, nej, han är tillbaka Tom Hanks!
Ja, ja.
Han är härlig igen.
Det var hans goofy tonårsperiod, 40-årsåldern.
Ja, men det var en ålder som inte passade
det
honom.
Det är fan sant.
Utseendemässigt. Ah,
hörrni, vi glömde bort en film.
Ah.
Road to Perdition. Spelar han ju inte en... Han är fortfarande protagonisten och man tycker om honom.
Mm,
men han spelar inte sympatisk. Han är ju ändå...
Just det.
Han är ändå lite av en
mördare
där.
Bra, den är rätt bra.
Ja. Den jag kanske tänker inte överlever i framtiden, det är The Terminal. Där han är visserligen är en påhittad karaktär, men lite rasistiskt är det.
Ja, det är lite, lite nidbild av någon sån östeuropeisk, centralasiatisk Amerika.
Och de lyckas svinga det till att han är smart, men det går väldigt långt innan han fattar att man behöver pengar för att köpa mat.
Yes, typ. Ketchup, yes. I am goofy foreigner, yeah, please, green card.
Ja.
Yes, green card, yes, I go, yes, America.
Okay,
det har inte åldrats väl.
Nej.
Det är verkligen inte. Den har lite värme, men det är väl, om jag ska säga typ att den, där tycker jag att du trampar lite snett liksom.
Mm, mm.
Viktor Navorski.
Ja.
Men, det är jävla tur att det var påhittat land.
Men om det var The Terminal och Da Vinci-koden som var hans närmsta fuck-ups. Alltså, fan vilken god karriär man har fått då. Alltså, eller inga. Alltså, de är ändå ganska bra båda de två.
Ja, de håller. Jag ser dem om de är på tv liksom. Det är inte...
Fy fan vad lyxigt alltså.
Ja. Det är väl de här uppföljarna till Da Vinci-koden som kanske inte är så bra.
Ja.
Men det är ju så här franchise-filmer. Man kan inte riktigt lasta honom för det.
Nej.
Nej, det finns ingenting här.
Ja, just det. Minns ni såklart A League of Their Own? Tjej baseball.
Ja,
just det.
There's no crying! There's no crying in baseball! There's no crying! Den var ju jättebra.
Ja.
Jag kommer ihåg när tjejerna skulle jogga i den filmen.
Ja.
Att de springer väldigt så här tjejigt då. Mm.
Att regissörerna var såhär, ni måste springa tjejigare.
Såhär med händerna upp liksom.
Ja, just det.
De struttade liksom nästan.
Ja.
Kolla vad roliga tjejerna ser ut.
Ja.
Men den är fantastisk. Och är de kanske bästa, liksom högst rankade romcomsen, Sleepless in Seattle också liksom. Hans karriär är ju inte pjåkig.
Nej,
verkligen inte.
Alltså. Nej.
Allt utom den där riktiga skurken då.
Ja, men precis. Alltså... Man behöver inte vara, alltså alla behöver inte ha en Daniel Day-Lewis karriär där man går ut på kanten varje gång och tar jätterisker. Nej. Och är excentrisk och så här, mystisk. Han är ju en fantastisk skådespelare.
Och han är inte
han är ju framförallt en filmstjärna.
Ja, han är heller inte bara en underhållare inom situationstecken. Alltså, det är inte bara att han har gått för det bredaste tänkbara 100% av tiden. Mm. Det har varit rätt konstiga filmer. Alltså, Captain Phillips var en rätt weird film att göra ändå.
Ja.
Och absolut. Även The Terminal. Ja. Ganska konstig. Ja, men,
han gör ju bra. Jag tycker han gör modiga val. Han är inte filmstjärna så som vi ser typ Johnny Depp, Brad Pitt liksom. De är lite koko liksom på något sätt. Kanske inte Brad Pitt i samma utsträckning, men han är inte flärd och flam. Det är inget glammigt med Tom Hanks.
Nej, men jag menar, hans filmer är ju oftast kommersiellt gångbara. Oftast.
Jo, alltså,
det är bred underhållning.
Ja, men han är en filmstjärna, men han beter sig inte som en.
Nej,
det är det. Han är typ så här approachable.
Ja. Han beter sig som en... Nej, om man skulle ta ner sin härliga humor lite grann, så skulle kunna bli en utmärkt diplomat, ambassadör. Han är en sån som du vet, han är bara så lätt tillgänglig och bara lätt att vara med.
Men han är det klassiska som vissa presidentkandidater eftersträvar, att man vill kunna ta en öl med dem.
Ja, men precis.
Gud, som man vill ta en öl med Tom Hanks.
Ja, men alltså, han skulle ju kunna bli definitivt senator.
Ja.
Ja.
Jag vet inte, var är han ifrån? Var växte han upp?
Ja, det är en bra fråga. Får kolla.
För jag tänker att han som Al Franken skulle kunna bli senator i... för någon stat. Alltså, vad fan skulle rösta på Tom Hanks?
Ja, han skulle bli
Tom
president.
Tom Hanks for Senate.
Tänk dig, nästa val. Donald Trump mot Tom Hanks.
Han är från Kalifornien.
Va?
Det är otippat.
Ja, det är det.
Concord, California.
Jag tänkte Wisconsin eller någonting.
Ja, jag tror det. Han har det Midwest wholesomeness.
Ja, han är född där, men... jag ska se... Nej, det står ingenting om att han har växt upp den annanstans heller.
En grej, om vi ska gå tillbaka till Turner & Hooch, så är så här...
Alltså, eftersom vi pratar om den filmen, är bra idé.
Ja, precis. Nej, men alltså, det är svårt att inte prata om Tom Hanks.
Ja, det är ju det.
Men en grej med filmen är ju... Alltså, staden den utspelas i är ju en sån här... Jag vet inte, det är någon typ av så här, fantasi för mig att bo så.
Ja. Mm.
Du vet, en sån ganska liten, trevlig kalifornisk stad med trävillor.
Ja.
Mm.
Alltså, det är så jävla mysigt. Ja. Det var nästan sådär... jag drömde om det där när jag var liten. Dels drömde jag om att så här, åka till Kalifornien och åka skateboard. För att man hade sett sådana skateboardfilmer därifrån när man var yngre. Och sen, men sen framförallt det där att leva så.
Ja, för fan vad trevligt.
Ja, eller hur?
Ja, men det är ju till och med i filmen att han ska inte till New York.
Nej, han ska flytta till Sacramento.
Ja, det är liksom så här,
vilket är
en halvtimme bort. Ja.
Alltså. För att det är, du vet, lite mer brott där.
Ja, lite mer metropol.
Ja.
Det är så liten stad den utspelar sig liksom.
Ja. Och sen är det klart att en sån där kalifornisk stad med trävillor och sjöutsikt, de har ju säkert sina meth-problem och gäng och allting. Men jag skiter i det.
Ja.
För att jag vill leva så.
Ja.
Och jag vill liksom vara 11 år gammal och växa upp i den där stan.
Ja.
Jävla dröm. Ja. Jag håller verkligen med.
Ja. Ja, det är någonting som kanske försvinner lite.
Men det är mycket så, även om jag inte hade sett den här tidigare, så får man en sån barndomsskimmer lite när man ser den.
Den
påminner lite om en annan tid lite.
Verkligen.
Den har mycket sån nostalgivibbar.
Ja. Den andas verkligen nostalgi.
Ska vi ställa då den frågan vi alltid ställer om filmen håller?
Ja.
Så jag frågar Erik Broström, håller Turner & Hooch?
Ja, jag tycker den håller. Jag ser aldrig en film och jämför med andra filmer. Så att den här jämför jag bara med sig själv liksom. Eller det går bara att säga, är det här en bra komedi på 80-talet? En buddy cop movie med en hund? Ja, jag tycker den håller.
Mm. Så om man ser den, om du ser den idag, eller det har du ju gjort nu.
Ja.
Så det blev inte så, det var inte jobbigt att titta på den.
Nej, det var inte jobbigt. Och jag har ju de här nostalgiska ögonen. Så att jag säger att den håller, det är ju lite jävligt liksom.
Behöver inte betyda att alla tycker, nej såklart.
Ja, men det är väl lite sådana ögon jag har på den också. Men jag tycker absolut den håller.
Ja. Jonas Strandberg, håller den?
Ja, det tycker jag. Alltså, den var mycket bättre än jag trodde att den skulle. Jag trodde att den skulle vara mer åt K9-hållet.
Ja,
faktiskt. Så den var mycket mer lite mer heartfelt än vad jag trodde. Och väldigt så, ja men man gillar typ alla karaktärerna nästan, och liksom, ja, väldigt välspelad och fin film.
Jag säger ja, den håller. Det är väldigt svårt. Jag tror att det är svårt att misslyckas när man har en 80-tals komedi med Tom Hanks och en charmig hund som utspelar sig i den där kaliforniska staden som man alltid har velat bo i. Självklart håller det. Det finns oerhört mycket feel good i den här filmen.
Fanny säger nej.
Ja, det,
utan någon vidare förklaring. Hon tycker att hunden är begåvad.
Ja. Det hade varit kul att höra Fannys åsikter.
Men nu, det fanns något sätt att...
men nu kan nu dök hon inte upp.
Nej.
Ja. Så vi säger ja, den håller.
Yes.
Turner & Hooch rekommenderas även om man inte har sett den i sin ungdom.
Mm.
Jag säger tack till Erik Broström.
Tack.
Och Jonas Strandberg.
Tack.
Och jag heter Martin Sonneby. Vi är tillbaka nästa vecka med en annan film.
Ja.
Hej då.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.